P1 Dokumentär. Den bittra samestriden i Tärnaby.
Familjen Omma ska bort och de ska in. Det går inte att förstå på något annat sätt.
Ja, men här, jo, här är det. Här är det vi har skrivit i stämningsansökan och här är det vi anser.
De två samerna Ingran Omma och Torkel Stångberg är båda två uppvuxna i Tärnaby i mellersta Lappland. De gick samtidigt på sameskolan i den lilla fjällbyn och är båda två djupt engagerade renägare. Men numera är de bittra fiender. De står på varsin sida i ett infekterat bråk om vem som har rätten att bedriva renskötsel här i Tärna. En snart 100 år gammal konflikt som inte minst märks i kalvmärkningshagen, långt uppe på fjället. Igår när vi var i rengärden, eller i natt, så var ju också Ingran där, din gamla skolkompis. Pratar ni med varandra?
Nej. Nej, det var nog bra många år sedan vi...
Så varför då?
Nej, men alltså det här är ju en levande konflikt. Det har ju varit under lång tid, så det är väl inte så konstigt att man hyser agg mot varandra.
Det är väl framförallt med anledning av stämningen här, men det har ju varit andra händelser också som jag tycker har medverkat till att jag inte känner att jag varken behöver eller vill hälsa. Och jag tror inte att han uppfattar det på något annat sätt heller.
Ja, Tärnasamerna Ingran Omma och Torkel Stångberg hälsar alltså inte längre på varann, trots att de känt varann sedan barnsben. Och trots att varken Ingran eller Torkel ens var födda när den här svåra och komplicerade konflikten tog sin början. Det var på 30-talet som Ingrans farfar och hans bror, efter att svenska staten tvångsförflyttat dem från Karesuando, som de hamnade i Tärna, det som bland samer kallas Vapsten. Här fanns redan renskötande samer, och det var Torkels förfäder som senare förlorade den här rätten att bedriva renskötsel till just de inflyttade nordsamerna. Och sedan dess har nordsamerna från Karesuando och sydsamerna från Vapsten legat i fejd med varann.
Ja, alltså, vi har ju blivit avstulen våran. Vi har ju inte fått ärva våra fäder. Det här är ju ett arv som vi som urfolk borde ha självklart rätt till. Utan vi har ju blivit fråntagit den. Så att det är ju... Ibland är man förbannad och ibland så är det bemodigt att komma.
Så jag försöker att inte tänka så mycket på det, faktiskt. Utan det finns så mycket annat som irriterar en också, så där som man bara får ignorera. Så det är som det är.
Så Ingran och Torkel har alltså båda ärvt den här tvisten. Och nu har Torkel och ett 20-tal andra av ursprungssamerna gått till domstol för att få tillbaka renskötselrätten. Och nu i november ska de gamla skolkompisarna mötas i Lycksele tingsrätt.
Vad kostar det pizzan då?
Jag tror att den är på tvär.
Man har vet sant om lilla locket.
Jaha, var så den?
Jesus, den lägger på garderom.
Första gången jag träffar Ingran, som inte bara är renägare utan också utbildad jurist, så förbereder hon och familjen sig på en av årets höjdpunkter. Kalvmärkningen långt uppe till fjälls. Hon och 11-åriga dottern Sanne packar ryggsäckarna hemma i Lyckselevillan. Och sen visar Ingran mig en hylla med släktfoton.
Här är min pappa och jag. Där tror jag är 4 år gammal eller där kring, för min syster är nog inte född där och hon är 5 år yngre än mig.
Oj, jag sitter på en ren.
Ja. Och det här är pappa och hans duktiga hund.
Mm.
Som flyttar en renjord.
Åker skidor.
Det här är förjulsvintern, då är de på väg in till en skiljningsanläggning. Mm. Men här är ju farfar också.
Ja, Vad heter han?
Nils Johan Omma. Det här fotot är fotat då 51.
Det var
så
hans.
Där är han 53 år gammal.
Han var ganska ung när...
Han var 28 år när de flyttade från Karesuando och hans yngre bror Olof Thomas var 18. Så han var 10 år äldre. Mm. Och här är farmor.
Det här är min morfars far som köpte här av sin morfars fars syster och hennes man då, Nils Olofsson. För de hade egentligen höst- och vårvista i Atiken som ligger på baksidan, bakom Löfjäll eller Löspfjäll här.
Mm.
Och där hade de höst- och vårvista och där byggde de ett hus och hade lagård och allt möjligt. Så man bedrev ju kombinationsbruk då.
Mm.
Då var vi en av de största renägare i Vapsten på den tiden.
Hur länge sedan är det?
Slutet på 20-talet. Någonting.
Hemma på gården i Vallenäs, någon mil från Tärnaby och i själva hjärtat av Vapstens marker. Här har Torkel och hans sambo och de tre små barnen den gemensamma fasta punkten. För precis som för Ingeran är släkten och det samiska arvet helt central för Torkel. Men med en stor skillnad. Torkel kan inte försörja sig på sina ganska få renar, långt ifrån. Han jobbar istället på oljeplattform och är borta från familj och renar i 2 veckors perioder. Det är inget han vill, men det ger också månadslånga ledigheter hemma vid. Som nu när också han packar för en färd upp till fjälls.
Den här är ryggsäcken jag brukar ha, så kaffepanna. Men själva ryggsäcken, han är ju alltid baspackad. Så man har alltid basen i. Det enda man brukar måste fylla på här med. Är det sommaren då kanske man plockar ut några kläder och är det hösten, vintern då får man lägga.
Torkel packar vidare. Han är tillsammans med sina barn och flera andra ättlingar till de ursprungliga sydsamerna i Vapsten på väg upp till Ahakotan. Som behöver rustas upp. Den här kåtan ligger miltals från närmaste väg och bara någon mil från Norge. Och dessutom i en trakt där Torkels renskötande förfäder vistats i hundratals år. Och där också de samiska kulturspåren är många.
Varför byggde ni inte här?
Här?
Ja.
Det är för att han snögde över på vintern.
Det var ju ett fantastiskt ställe det här.
Det var virutsatt. Så ibland var det ju... Ja, typ en, jag vet som mest så var det en meter ovanför repien som man stod vid skotern. Man var alltså tvungen att leta åt
den. Vilket ställe va?
Så att, men sen när det är det västa viruset så då blåser ju bra här då. När det kommer inifrån Ahan.
Alltså nu vill jag fara ner. Upp.
Den här har varit, han stod innan, jag ska tippa 30-talet.
Jaha.
20, mitten av 20 kanske. Vart han uppsatt här. Och så sen vart han renoverad 92 tror jag.
Ja.
Mm. Och så hade man en kota på något annat ställe. Sen var det ju vedtillgång och sånt där.
Nu vill jag fara upp igen.
Fick du välja?
Torkels lille son Naila hoppar upp på pappas axlar igen och vi traskar tillbaka till den plats där Ahakotan nu står. Den som ska få ny torv på utsidan.
Mm. Jag låg en natt där i kåtan här och då. Hon for upp över en tasans tak och han hade ett elat kring i helvete.
Där håller Torkels mamma Sigrid och några andra på att steka potatis och korv över den öppna elden. Och så pratar man samtidigt om den gemensamma sydsamiska historien.
Då var vi och gick här. Det var då vi var och den här Gevelhogirkenestinen här. Det var ju då här var, vem var med då? Var du med då, Leila? Det var ju ingen med här som är.
Och då har ju hittat åt någon?
Jo, vi hittade ju den. Då gick vi Göta Louise. Hon berättade just om hur andra urfolk skapelseberättelser och hur deras liksom religion.
Men torvkåtor och offerstenar till trots, för Torkel har vistelsen här på Ahan också ett annat syfte. För bara någon kilometer bort samlar just nu nordsamerna i samebyn ihop sina renar för kalvmärkning. Och Torkel har som vanligt själv inte fått någon kallelse. Men han har både hört helikoptern och sett att samebyns medlemmar begett sig till platsen. Och eftersom också Torkels renar strövar fritt på fjället och blandat sig med samebyns renar så vill han dit. Klockan är 9 på kvällen när vi beger oss till rengärdan. Från en höjd några hundra meter från hagen ser vi hur hundratals, kanske 1000 renar redan springer runt. Renhagen ligger mitt mellan två vatten och med höga fjäll på båda sidor. Julikvällen är fortfarande ljummen och ljuset nästan som mitt på dagen.
Vad ska du göra nu?
Nu ska vi vänta tills den börjar kasta och ska vi gå in i rengärdet och se om man har någon ren där.
Ja.
Torkel vill avvakta på håll, men när själva märkningen väl sätter igång går också han ner och in i rengärdan. Där är redan Inger Ann och de andra renskötarna från samebyn i full färd med att med lasso kasta fast och märka de små renkalvarna. Det är intensivt och fokuserat och för en utomstående är det svårt att förstå hur renskötarna överhuvudtaget kan uppfatta de små snitten i vajornas, alltså renmammornas öron. De renmärken som talar om vem som är ägare och som kalven också ska få. Och det är den som Inger Ann och de andra i samebyn nu försöker fånga.
Nej, men det här är ju underbart. Det är ju liksom nästan högtids. Barnen är med, familjen är med.
Det försvann igen.
Togo?
Ja.
Oj.
En vaja.
Nej, men det är verkligen roligt. Det är det bästa som finns. Att få jobba med det som är vårt liv. Det är ju det. Och så att vi alla är här tillsammans och arbetar.
Men medan Inger Ann jagar på här i renhagen och hör alla i släkten runt omkring sig så står Torkel Stångberg ensam med armarna i kors. Han har visserligen också sitt lasso med, men det hänger oanvänt på axeln. Så vad gör han egentligen där?
Jag är där för att bevaka mina intressen och det är det som är det viktiga.
Vad skulle du kunna upptäcka?
Nej, men jag skulle kunna upptäcka till exempel att min vaja inte har någon kalv, fast den hade en kalv tidigare här. Och om jag har någon GPS-halsband på någon vaja så vill jag ju säga att den vajan är kvar, att det stämmer överens med.
Alla kommenterar ju det här. Men nu är ju vi så vana så att det är ju som det hade ju snarare varit konstigt om de inte hade varit där. Men det är ju precis som du säger, de gör ju ingenting.
Är det någon som har frågat någon gång vad de gör?
Nej, jag har nog inte gjort det. Jag tror att någon av de äldre, min farbror eller min pappas kusin någon gång har frågat. Men nej, vi pratar ju inte med varandra så det faller sig inte riktigt naturligt att fråga.
Jag bedriver renskötsel på lika villkor som alla andra och jag hade lugn och ro kunnat få bygga upp en renhjord så skulle alltihopa sett annorlunda ut idag.
Men är det det du hoppas med den här rättsliga tvisten?
Jag hoppas att mina barn ska få ärva de rättigheter som vi kämpar för. Att vi ska tillerkännas att våra förfäder har upparbetat den här rätten som är här. Och att den rättigheten ska självklart kunna gå i arv då till mig och mina barn och så vidare.
Här kanske det behövs en förklaring kring varför villkoren ser så olika ut för Torkel och Inger Ann. De är ju båda två renägande samer, även om Inger Ann har många gånger fler renar än Torkel. Ja, lite förenklat kan man säga så här. Sverige har erkänt samerna som ett urfolk, och eftersom renskötseln är central i den samiska kulturen så har också staten tagit på sig ansvaret för rennäringens överlevnad, alltså stötta rennäringen ekonomiskt. Och enligt en rennäringslag som gäller sedan 70-talet måste alla samer som ägnar sig åt renskötsel på det sätt staten bestämt, de måste tillhöra en sameby för att få ta del av de här statliga pengarna. En sameby är inte en ort som man kan tro, utan ett slags administrativ enhet för de olika renägarfamiljerna inom ett visst område. Så alla rättigheter och alla pengar hanteras av samebyn, som alltså Torkel inte tillåts bli medlem i. Han anses varken av samebyn, sametinget eller staten bedriva renskötsel på rätt sätt. Och därför går han varje år miste om ganska mycket pengar som Inger Ann och de andra medlemmarna i samebyn får. Exakt hur mycket som de 18 medlemmarna i Vapsten får, det räknas som en affärshemlighet och lämnas inte ut av sametinget. Men i år får de drygt 50 samebyarna i Sverige dela på över 100 miljoner kronor i olika statliga stöd och ersättningar. Och då är inte kompensationen för olika intrång, till exempel för gruvor eller vindkraftsparker, inräknat. Det går också enbart till samebyarna. Så det handlar om ganska mycket pengar som Inger Ann, men inte Torkel, kan få. Och som förstås är en viktig faktor bakom att tvisten nu förts till domstol. Men hur har det då kunnat bli så här?
Ja, i grund och botten så tycker jag allt att den som bär den största skulden till att det har blivit på det här viset, det är ändå svenska staten. Det är de som drar igång rennäringslagar och tvångsförflyttningar och så vidare, som är själva kärnan till konflikten. Och efter 71 så drog ju svenska staten sig, kan man säga, tillbaka till stor del och lämnade den här problematiken i samiska händer.
Det här är Peter Sköld. Han är professor i historia och har bland annat varit föreståndare för det samiska forskningscentret vid Umeå universitet. Han menar att svenska staten för 100 år sedan såg samerna som underlägsna nomader som varken tilläts gå i svenska skolor, bli fast bosatta eller ägna sig åt annat än just renskötsel. Och den som inte följde den här lapp-ska-vara-lapp-politiken, han riskerade att förlora sin renskötselrätt. Peter Sköld pekar på att när Norge efter unionsupplösningen i början av 1900-talet i praktiken stängde gränsen för svenska renar och det blev alldeles för trångt i nordligaste Lappland, ja, då tvingade svenska staten renägare i bland annat Karesuando att välja mellan att slakta ut sina renar eller flytta sina jordar söderut, bland annat Inger Anns farfar. Och det är något som fortfarande efter 90 år starkt berör Inger Ann och hennes faster Margit där vid köksbordet i Lycksele.
När du lämnar Karesuando i februari 1926 och du vet att det här är liksom sista gången. Mm. Vad tänker man då? Alltså alla de prövningar. En flyttning idag är ju svår. Mm. Det kan ju hända vad som helst. En lösspringande hund, en skingrad renhjord, en skoter som går sönder eller en skoter som skingrar renar. De hade skidor och hela sitt bohag med. Två bröder, en pappa som är 70 år och har problem med benen och deras kusin Elle som står för matlagning. Men det är de. Och flytta med en renhjord på skidor genom obekanta trakter och ultivis på vintern känns ju som, vem gör, alltså hur klarar man det?
En del av de här familjerna hamnar i Vapstenområdet i Västerbotten och tog ju då med sig inte bara sina renar utan också den teknik, kunskap och metoder som man hade upp i Norrbotten för renskötsel som skilde sig från Västerbotten. Man hade betydligt större renjordar, man hade betydligt färre renskötare och man rörde sig i större områden. Och det här kom ju då tämligen omedelbart i kollision med med Västerbotten samernas rennäring som gick till på ett annat sätt. Och det blev helt enkelt ganska trångt också i Västerbotten. Det är också så att staten börjar bli allt mer hårdnackad i sin definition av vem som ska få ha renar och vem som ska få höra till en sameby. Och det innebär att åtskilliga Västerbottens samer skrivs ut ur renskötselängderna. Några av dem inleder rättegångsprocesser på 40- och 50-talet där de kräver sin rätt att få ha renar, att få jaga och att få fiska. För den rätten följde ju med renskötselrätten, men samtliga förlorar och det här uteslutandet står fast.
Historieprofessor Peter Sköld vid Umeå universitet som också pekar på ett annat statligt ingrepp som fördjupat konflikten.
Den nya rennäringslagen 1971 innebar att staten och länsstyrelserna förde över en stor del av ansvaret för rennäringen på samebyarna som alltså fick ett större mandat till självbestämmande.
Både ursprungssamerna i Tärna och de inflyttade nordsamerna ansökte om att få bilda den nya samebyn. Nordsamerna vann efter ett statligt beslut. Och exakt hur det gick till bråkar man fortfarande om.
Till slut hade man uteslutit alla Västerbottensamer och de som ansökte om medlemskap i den nya samebyn, de fick inte det beviljat utan det här behölls exklusivt av den här gruppen som menar att det fanns inte plats för fler.
I spåren av den nya rennäringslagen hettade konflikten i Vapsten till. Sydsamerna kände sig undanträngda och ville kasta ut nordsamerna. Något som Inger Anomma med ett brummande tågsätt utanför fönstret kan konstatera märktes i spalterna.
Du har en klippbok här.
Ja.
Vad är det för
tidningsartiklar? Det här är tidningsartiklar som jag har tagit fram.
Från när...
De här som vi bläddrar nu här, det är från 70-talet då när det här avhysnings... yrkandet framställdes.
Kan du läsa rubriken där?
Strid mellan samer. Krav från bybor i Vapsten. Familjerna Omma ska bort. Karusando samer. Det är ju precis vad vi beskrivs som i skrifterna till domstolen. Vi hotas av räkning. Ilska i Västerbotten mot samer från norr. Samer i Vapsbyn vill jaga hem norrbottningar. Nyinflyttade tränger undan urbefolkning. Här tänker man ju inte ens att vi är ju också en... Hör inte vi till urbefolkningen? Vi är någonting skilt från de andra. Vad hände med det här att vi är alla samer? Vapsten lappar vill avhysa Omma. Ursamerna i Vapsten och Umbyn anser sig blivit utestängda.
Det är snart 50 år sedan.
Det är snart 50 år sedan.
Det känns igen.
Ja, det gör det absolut. Det är sorgligt, men det här är någonting också som jag tänker förenar mig och pappa. Liksom det här var hans vardag under 70-talet. Det här är min vardag under 2017 och framåt.
Här ser vi Gardfjäll. Det är Gardfjäll.
Är det det där?
Det där som ligger där. Där nere, under ryggen där.
Ja, det som är längst bort.
Ja, det är Stalofjället och sen är Brackfjället där, Slätfjället och så är det Ryfjället där bakom så du inte ser om du måste gå ner till Basten där om du ska se det.
Och så är sjön, vad kallas den?
Gautajauri, den sjätte sjön kallas den, för det räknas från kusten där är den sjätte sjön.
Jaha. Den numera pensionerade lokalreporten för Västerbottenskuriren Sven Mikaelsson. Han har inte bara bevakat Stenmark, Strand, Persson och alla andra slalomstjärnor som Fjällbyn fostrat. Han har förstås också skrivit spaltmeter om den här konflikten mellan samerna i Vapsten. För bråket är som sagt inte nytt.
Det är mycket sådana känslor som är i svallning med det ordet. Och det blir hårda ord emellan och sånt där skapar ju långsiktiga konflikter. Och det går ju aldrig ur en oförrätt. De som tycker att man är utsatt för en oförrätt, vem det nu än är, så går ju aldrig ur. Nej. Följer nya generationer, följer med generationer också.
Och du har ju jobbat som journalist i många år.
tidningarna och journalisterna hade i alla fall skrivit en del.
Ja, och i många år.
Ganska många år.
Har du skrivit?
Jo, jag blev involverad i en del konfliktsituationer, bland annat med de två huvudkompadanterna på 70-80-talet. De stod öga mot öga, så näsa mot näsa. För att en han ville slakta det, så ena och den andra han hävdade i motsatsen. Så det var tuppfäktning.
Var du med på det?
Jag var med på det. Det finns en bild på det där också.
Då de stod och...
Ja, du vet, han var bara beredd och någon var beredd bara att ta kniven och började slakta de här renarna som fanns där, som inte de tyckte de sa, som samebyn inte tyckte skulle finnas där.
Mm. Men vad hände då?
Ja, det blev de skingras i alla fall, som tur var, så han får väl tillbaks med renarna ner till sin by och tag här, och så var det väl ändå, blev ändå upplöst, men det var nära en riktig alltså handgemäng helt enkelt.
Men tog du en bild på när de stod och bråkade?
Ja, jag gjorde det. Det finns nog någonstans.
Vet du var du har den?
Ja, jag har den, men jag minns inte riktigt år, så jag kommer inte ihåg. Jag har ingen
har
bra koll.
Har du klippböcker?
Ja, jag har ju klippböcker. Sådär.
Ja, det skulle jag gärna vilja se.
Men jag får se. Ja, vi kan titta efter och se om vi hittar.
Ja, vi kan gå och titta.
Men jag måste bara komma ihåg vilket år det var ungefär. 1980-talet var det i alla fall. Rosmarie, vars har jag alla de jävla klippböckerna?
Ja,
men har de
här
i. Ja, ja. Är det min plåtskåp?
Ja,
det var ju
värsta
låten, men
det
räckte. Ja, ja. Minns du när det var som värst med att ha tagit? Och...
Nej, det har jag inte, den susen.
Men det var ju många inslag med hand om det där, vet du. Ja. De har väl inte roat från samebyn att man tog upp det här? Men...
Minns du själv vilket?
Nej, inte fan komma ihåg.
Sven Mikaelsson letar i sina gamla klippböcker. Här finns många, många gulnade artiklar om bråket mellan ursprungssamerna och nordsamerna i Vapsten. Ingerans pappa Nils-Olof Om är ofta med också i den artikel vi letar efter just nu. Där är en av sydsamerna, Tage Östergren, som släppt ut sina renar på samebyns marker och som Nils-Olof Om därför gjort sig beredd att slakta. Sven Mikaelsson letar vidare.
Här har vi Nils. Nils som var välbehållen. Du vet, han dog ju i språnget då han höll på att driva in. Han hade ju hjärtfel, han tog ut medicin i ordning. Mm-hmm. Mm. Nils Olof Omma tyckte jag var... Han var ju på mig jämt. Han, vad heter han, Tage Östergren, när jag skulle skriva. Alltså, henne var... Sista slag, vem får vi leva in så? Sista slaget om Vapsten Sameby var redan då 84, var sista slaget skulle vara. Mm.
Det är en ganska stor artikel.
Ja, hon har ju det.
Vad handlar det här?
Ja, här ser du. Ja. Här är det. För pannan med. Du ser den, va? Titta här.
Man står, det är två stycken som står. Ser han ser att de står och grälar.
Ja.
Men de visste ju att du var där.
Ja, visste ju, men ändå. Men de grälade ju sig framifrån. Sidan 16. Kunde inte hålla renarna. Nu ska renarna slaktas ut. Mm. Vapsten Sameby hade... Jag slutligt tagit till tur med den så kallade Östergren-gruppen i Tärnamo.
Och det var för att han hade...
Ja, han hade ju renar i Samebyns område, alltså på Kronans mark. På sin egen mark fick han väl ha dem.
Ja,
han hade ju inhägnat där. De har ju fortfarande inhägnat renar i den i Ängestad. Ja, så här såg det ut.
27 juli 84.
Ja.
I juli 1984 hade Ingeron Omma inte ens fyllt 3 och var lyckligt ovetande om den svåra konflikt hon snart skulle dras in i.
När jag växte upp som barn så har jag ju aldrig tänkt på att vi skulle vara annorlunda på något sätt. Men på sameskolan så blev det ju väldigt tydligt.
Hur då?
På sameskolan i Tärnaby så hade man teatergrupper Som man nämnde sydsamisk teater till exempel. De var väldigt tydliga med att jag i det nära nog inte skulle få vara med på de träffarna. Så andra barn fick gå dit och göra lermasker och liksom... Det var ju utanför skoltid så det var ju ingen skolundervisning så, men det skedde ju på internatet och i skolans lokaler. Och det är väl egentligen där jag började reflektera över att vad var det som gjorde att jag inte hade en självklar tillgång till den där gruppen som alla andra. Och det var andra barn som kommenterade att får du vara här? Och jag kände personalen, de vuxna som var där, att det var inte självklart att hjälpa mig. Eller så. Det var inte uttalat, men det var ganska kännbart. Så jag kan absolut förstå liksom, att andra i släkten har valt att inte sätta sina barn på sameskolan. För jag tror inte att det var en självklarhet. Med tanke på hur det var i Tärnaområdet. Det visste ju inte jag som barn, men när jag tänker som föräldrar så är det ju absolut... medveten om vad vissa personer, eller jag behöver inte säga vissa personer, alltså min fröken som var lärare på skolan är ju en av dem som har stämt mig, så att
hur känns det?
Det känns väldigt märkligt. Det känns ja, vad ska man säga, surrealistiskt. Alltså en person som jag ändå minns att jag hade väldigt stort förtroende. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Och hon hade ju oss på skolan i en ålder då du går från barn till... inte ung vuxen, men tidig tonår om man säger så. Så det är ju liksom ett spektra av tid och det händer väldigt mycket. Mm. Och jag tyckte att det fanns mycket... alltså många stunder av kloka ord och vuxna liksom, vad ska man säga, tips om livet, eller du vet, kloka ord från en vuxen till ett barn som jag har funderat väldigt mycket på. Min pappa gick ju bort sommaren mellan femman och sexan, och ja. Hon skrev brev med, vad ska man säga, visdomsord. Som jag brukar tänka sådär. Ja. Vad blir det? 24 år senare så stämmer du mig. Mm. Så det är svårt. Det är svårt att förstå.
Ja, jag är Sigrid Stångberg från Vapsten. Född i Björkvatsdalen, Vallenäs.
Sigrid Stångberg var lärare på sameskolan i Tärna. Hon är också mamma till Torkel och jag träffar henne i torvkåtan uppe på fjället Aha. Hon tycker inte alls det är konstigt att hon nu stämt sin gamla elev Ingeran Omma.
Nej, det här är inte känslor. Det handlar inte om känslor. Jag har ingen, som person så har jag, tycker jag mycket om Ingeran. Det är inte frågan om det handlar inte om känslor. Det handlar om oförrätter som vi har varit med om under väldigt lång tid. Vi har ju våra hävdvunna rättigheter finns ju i det här området i Vapsen. Och de hävdvunna rättigheterna, det tillhör ju civilrätten, och de är ju starka. Och vi tänker inte ge bort dem på något vis. Vi har inte gett bort dem och tänker inte göra det heller.
Men det är ju mer än 40 år sedan ni samebyn bildades, och det är ju typ snart 90 år sedan.
Ja, men då ska du tänka till. Att vi agerar jämt. Alltså vi har hela tiden agerat. Vi har föreningar, Storumangruppen som nu har varit i en samesite. Vi börjar ju slut på 50. Resolutioner, det finns ju mycket papper som helst. Så vi har agerat hela tiden och försökt komma framåt. Men då det inte går, då kan vi också se att våra rättigheter att gå domstolsvägen, den ska också respekteras och beaktas.
Jag ser den här flaggan som hänger uppe.
Ja.
Kan du berätta lite grann om den?
Den samiska flaggan. Och han är väl gemensam för samerna i Sverige, Norge och Finland och alla samer.
Den är väldigt färggrön. Den är blå, röd, gul och grön.
Mm. Jag sätter den samiska flaggan högre än den svenska. Jag skulle aldrig sätta upp den svenska flaggan här. Jag är uppvuxen som same och jag kämpar ju för...
Men du är uppvuxen som svensk också?
Ja, jag är svensk medborgarskap.
Ja.
Men vi har ju blivit assimilerade in i det svenska samhället och då får man ju bara acceptera det. Annars skulle vi ha sånt alien passport som de har i vissa andra länder. Där man inte har någon medborgarskap helt enkelt.
Skulle du hellre se det så?
Nej, jag skulle hellre se så att vi fick ett starkare självbestämmande. Exempelvis är du same så betalar du skatt till det samiska samfundet istället för att betala skatt nu till Stockholm.
Men samtidigt så är det ju då den här kampen inom den samiska gruppen som du är djupt involverad i.
Ja.
Hur går det ihop? Det är same mot same då plötsligt.
Ja, alltså att härska inom att söndra har ju varit de här kolonialmakternas strategi på många ställen i världen. Och här har man ju också haft den taktiken, att härska genom att söndra.
Men det låter ju som att du egentligen borde ha stämt svenska staten och inte Vapsten sameby.
Det är svårt att stämma staten, alltså staten är som en lite som Fortnox. Det ska mycket till innan du kan. Framförallt så ska du vara ekonomiskt stark för att kunna stämma staten. Men sen är det ju mycket som staten klarar sig undan på när det gäller preskribering. Men nuvarande Vapsten sameby, de är ju bevisligen de som har satt sin renskötsel för oss i det här området. Så därför är det de vi stämmer.
Jag vet ju att det genom årens lopp har gjorts försök från en del av de sydsamer som hade några renar att försöka bli medlemmar i samebyn. Mm. Men de har inte släppts in. Varför har det varit så?
Alltså nu ska man ju komma ihåg att de här ansökningarna om medlemskap skedde ju faktiskt i en tid, och så vitt jag vet, då jag inte var född. Men jag har förstått när jag har läst handlingarna att samebyn då ansåg att det fanns inte en bärkraftig renskötsel till fler medlemmar, inte utan att det skulle få konsekvenser för redan befintliga renskötselföretag.
Det finns inte plats för fler renar.
Nej, alltså, det är ju en resurs som det inte finns oändligt av, vilket innebär att du måste hushållera mer än. Det här är renskötselns grundläggande förutsättningar. Det är inget nytt för oss idag, det har alltid varit så här, men då har det varit mer styrt av väder och vind. Mm. Idag styrs det inte bara av väder och vind utan allt annat som sker runt omkring oss. Så jag förstår de argumenten.
Men det har ju varit många år av ska säga, konflikt, och jag känner åtminstone till några försök att ansöka om medlemskap som det har avslagits av samebyn. Mm.
Jag känner till ett som är taget under min tid som aktiv i samebyn och i styrelsen. Mm. Och då ska man också komma ihåg att för att beredas medlemskap i samebyn så ska du också, det är ingen, vad ska man säga, rätt som bara ska beviljas enligt lag, utan där står det ju också att du ska liksom tillföra renskötseln någonting. Du kan liksom, vad tillför du för samebyn och det kollektiva och det gemensamma? Och det fanns inget sånt resonemang överhuvudtaget, utan det var en väldigt kortfattad ansökan med jag vill ansöka om medlemskap i Vapsten sameby, punkt. Ingen egentligen, vad ser du framför dig, vad har du för framtidsvisioner, vad är liksom interaktionen med samebyn, övriga medlemmar, ingenting sådant. Och det är ju en ganska, kan ju jag som jurist säga, alltså det är ju en ganska torftig ansökan som i myndighetssammanhang hade väl liksom antingen bara avvisats eller sagt det här får du komplettera. Mm. Jag tror också att man har släppt tanken om att söka medlemskap i samebyn, för om du påstår att du har en rätt, vilket ju många av de här gör, och framförallt kärande sidan nu, då ansöker du ju inte om få den rätten.
När vi har kämpat för att få bedriva renskötsel på lika villkor som andra samer i Sverige, så är det ju i första hand samebyn som har stoppat oss. Och när de har stoppat oss så har ju skett i andra hand av myndigheterna, exempelvis länsstyrelsen, att länsstyrelsen har hört samebyn, eller samebyn har varit remissinstans i något, och då har man gått på samebyns linje. Och vi vet ju deras inställning, de vill ju inte att några av oss ursprungssamer ska ha rätt att bedriva renskötsel på lika villkor som dem, utan de ska äta kakan och ha en kvar. Och det är det som genom över tid har skapat den här konflikten. Och statens agenda är ju att de vill ju ha fri tillgång till all mineralutvinning och exploatering av vattenkraft och sådana grejer. Och där ska ingen stå i vägen.
Men då är vi ju där igen, då är det ju staten. Det är ju inte,
ja, men då är
det ju inte Vapsten som
det
är.
Nej, men det där måste ju, alltså... De har ju agerat på sånt sätt så att det blir ju de som hindrar oss. Det är de som har satt sig själv i vårat ställe. Och då är det de som vi måste stämma.
Så om de bara hade satt sig ner och pratat med er och liksom sagt att men, vi ska lösa det här på något sätt, då tror inte du att den här konflikten hade uppstått?
Alltså det här är ju jag kan ju inte svara för allihopa som har varit med sen de kom hit på slutet på 30-talet. Men jag vet att bitterheten hos de flesta ursprungssamer är väldigt stor. Att man har blivit fråntagen, man har blivit hindrad, man har blivit ansedd som någon rättslös upprorsmakare över tid.
Den här konflikten har ju pågått väldigt, väldigt länge då, långt till och med före du fanns. Mm. Och ändå, och snart är det 90 år sedan de hamnade här, de här nordsamerna. Vad är det som har gjort att det har blivit aktuellt just nu att gå till domstol?
Nej, men det måste göras. Alltså, vi har ju sett, har man haft ekonomiska förutsättningar så skulle man säkert ha gjort det tidigare.
Men har ni fått de ekonomiska förutsättningarna nu då?
Nej, här kan man nog inte säga att vi har, utan det får man ju se i slutändan.
Men någonting måste ju ha gjort att ni liksom har nått vägs ände.
Ja, men framförallt så är det ju jag som har insett att jag måste göra det här. Annars så kan jag inte säga till mina barn sen att ja, men vi försökte ju i alla fall.
Är det för deras skull?
Ja, alltså här blir det. Jag börjar vara ganska gammal nu. Så mycket med min bästa tid att bygga upp någonting med renskötseln kanske börjar vara förbi snart. Och då måste jag ju fokusera på nästa generation så att de har kanske bättre möjligheter än vad jag fick. Jag har gått så långt som man kan inte släppa bara. Och då är det här är ju en sak för att kunna gå vidare.
Men å andra sidan så har ju, om vi tar Inger Ann till exempel, hon var ju inte, precis som du, inte född när samebyn bildades. Och ingen nu levande var ju med när nordsamerna hamnade i Tärna. Alltså hur ska man kunna hävda att de inte har rätt att vara här?
Frågan är väl snarare som du kan ställa det, har inte vi någon rätt att vara här? Det är väl det som måste vara fråga nummer ett. De har ju varit myndigheternas skyddslingar. Och man kan ju tydligt säga att man har...
Vilka de då?
De är inflyttade samerna. Och jag säger inflyttade samer för jag anser inte att de har kommit hit med tvång eftersom de är olagligt inflyttade enligt mig då. De hade inget tillstånd på att komma hit till Vapsten.
Ja, men de var väl tvungna att lämna Karesuando-området?
Ja, men här blir liksom... Den frågan äger inte vi i det här. Utan det här är våra ärvda rättigheter från våra fäder. Och våran rätt att bruka de traditionella samiska markområdena som våra förfäder och andra. Det är frågan rör för mig. Mm. Sen en tvångsförflyttning, jag hör ju vem som helst att det är ju någonting som en stat inte ska syssla med. Men jag ser ju inte frågan liksom så, utan här ser jag ju att är vi ett urfolk, har vi rätt till våra fäders arv? Och har våra rättigheter upphört då? Mm.
Ja, men alltså, sätt det i relation till någonting annat. Ta bort Vapsten, ta bort familjen Omma. Ta en familj som kommer till Sverige för 90 år sedan. Då har man satt den här domstolsprocessen i ett perspektiv som kanske fler kan förstå. Det finns så många aspekter på livet i Tärnaby och Vapsten. Alltså just det här med renägare, icke-renägare, nordsame, sydsame. Så det är en sån komplex bild egentligen från den här bygden, så att jag ibland tänker att hur kunde mamma och pappa bosätta sig där? Mm. Och som vuxen nu när jag har lämnat bygden på det sättet, vi är ju fortfarande kvar med renar och kommer ju upp på våren och sommaren. Men jag ska inte sticka under stolen med att jag är väldigt glad att vi inte är kvar där. Jag hade inte velat att mina barn skulle växa upp i det där. Så då är det bättre att vara Omma i Lycksele bland andra minoriteter. För det här är förståelsen för mångfald. I mitt tycke långt mycket större än vad den är i Tärnaby. Mm.
Men kunde man inte tänka sig att ni här skulle ha en drivare på ett mildare sätt? Liksom, alltså att de istället fick tvingas öppna samebyn för er. Det är ju ganska få som ändå har renar bland ursprungssamerna. Att de tvingas öppna för att släppa in er.
Ja, fast det här är ju ett lindrigt alternativ. Vi kan ju aldrig få igen de år som vi har fått kämpa på sidan om. De åren är ju borta.
Men du säger att det är för dina barns skull.
Ja, men det blir ju på grund av att tiden går ju så.
Och samtidigt så, att driva domstolsprocesser är ju väldigt dyrt.
Mm.
Så att du och de andra drygt 20 kärandena måste ju ha tagit enorma personliga ekonomiska risker.
Ja, det är ju stora risker vi tar.
Eller har ni någon stor finansiär bakom?
Nej, har vi inte. Utan vi är från egna fickor vi tar allt.
Det kan ju också påverka dina barns framtid.
Absolut, absolut. Innerst inne så vet jag ju att vi har rätt. Men det är ju en sak att ha rätt och en annan sak att få rätt. Och är det nu så att allting går åt pipan, då får man väl ta vaken upp den dagen och fundera på vad man ska göra då. Jag vill kunna bygga mitt liv på detsamma som mina förfäder har gjort. Alltså jag vill ha en ren jord, jag vill flytta vid det här rena och se till så att de växer och har bra. Mm. Jag vill på ett annat sätt kunna delta i kampen mot både rovdjur och exploateringar än vad jag kan idag. Därför att idag står jag på sidan om alltihop och jag är inte ansedd när det kom till i lagstiftningen där oftast samebyarna är remissinstanser på allt. Där har jag ingenting att säga till om.
Och då, som en avslutande fråga, undrar man ju om den slutliga domstolsprövningen kan så att säga ända den konflikten. Vad tror du?
Ja, men det har jag väldigt svårt att se. Alltså en domstolsprövning med den här frågan och så som deras talan, som man säger i juridiska sammanhang, är utformad. Det lämnar ju inte utrymme för att det skulle leda till någonting. Det jag förstår, du tänker på liksom någonting positivt i liksom syfte att leva sida vid sida eller sätta punkt på den här konflikten. Utan den här stämningen, så som talarna är utformad och så som Torkel har uttryckt sig i media och även andra, är ju att få till en hel förändring av renskötseln i Vapsten. Det vill säga, vi ska bort
familjen Omma ska bort och de ska in. Det går inte att förstå på något annat sätt. Och jag kan inte se att en domstolsprövning skulle kunna göra någonting annat än det som de har bett domstolen att pröva. Så det är också vad det är. Och det blir vad det blir.
Du har hört Den bittra samestriden i Tärnaby. En P1-dokumentär av Bert-Olof Brännström. Slutmix Ludvig Jansson. Producent Håkan Engström. Stockholm, Umeå. Hösten 2019.